Ja, när Mats ringde så sa jag att jag kan ju ta det jag har tagit i Lugnvik idag, men så kände jag lite grann, och lite när Joakim bad där om att vi aldrig kan få nog av den heliga anden, så tänkte jag att det är ju lite fegt. Så jag tänker, jag gör så här, jag läser ett helt annat bibelord. Jag har en god vän nere i Arvika, där jag var pastor tidigare, och hon brukar skicka till mig lite bibelord så där. Och nu idag, när jag slog på min mobiltelefon efter gudstjänsten i Lugnvik, då hade hon skickat ett bibelord och jag ska läsa det för er. Jag tänker att kanske är det så att det var meningen att det här skulle läsas just idag. Och det är från Efesebrevet, det tredje kapitlet. Och där står det så här ifrån vers 14. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge er kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled, i evigheters evighet. Amen. Så ber vi dig, helige Ande, att du blir närvarande den här stunden, Herre. Tackar dig för att du redan är här. Tackar dig, Herre, för att vi kan få börja och leva våra gudstjänster i ditt namn. Tack, Herre Jesus, för att du är alltid närvarande, och du har lovat att där två eller tre samlar i ditt namn, så är du mitt ibland dem, Herre. Och så har du givit din ande till oss som en närvaro i vårt eget inre, Herre, där du talar och där du stöder och hjälper oss på det sätt som vi bäst behöver. Nu ber jag dig, Herre, att du ska bli nära den här stunden. I Jesu namn. Amen. Tänk att Gud är vår far, för det säger ju den här bibeltexten. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilket allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Det där med att få ha Gud som sin far, det här var ju utmärkande. När Jesus talade om Gud så talade han ju ofta om Gud just som far. När han lär sina lärjungar att bedja, så lär han dem att bedja Fader vår som är i himmelen. Och han säger att vi kan få ropa Abba Fader. Och Abba Fader, det är ett arameiskt ord som är liksom ett intimt ord. Man skulle nästan, har jag läst någonstans, kunna översätta det med lilla pappa. Alltså det här som är väldigt nära och personligt. En nära relation till Gud. För ett antal år sedan så fick Pingströrelsens predikanter åka till Israel på en sån här studieresa. Jag var med på den där resan, och vi hade föreläsare från olika håll, och en hel del rabbiner var det, judiska rabbiner. Temat för resan, det var Jesu judiska rötter, så det var liksom att vi skulle förstå Jesus som jude och vad det innebar. Och då hade vi en föreläsare, en kvinnlig föreläsare den här dagen. Hon var judinna, kommer inte riktigt ihåg vad hennes profession var, men hon var forskare i judisk tro och så vidare. Och hon talade om det här med Guds relation, och så sa hon så här, att ibland när ni kristna talar om Gud så blir jag nästan rädd. För ni talar så personligt och intimt om Gud så skulle jag aldrig våga prata med Gud. För Gud, han är ju höghelig. Och ni vet, i det gamla förbundet i templet så hängde ju den här tjocka förlåten, knytnävs tjock var den, ett dubbelt tyg som hängde på en stor stång längst fram i templet som skulle skilja folket och Gud åt, för Gud var så helig så honom kunde man inte komma nära. Överste prästen, han fick en gång om året på stora försoningsdagen, då fick han gå in och så fick han stänka syndofferblodet på platsen där arken tidigare hade stått. Men i det andra templet då är arken borta och då stänker man bara på klippan. Gud är helig, och än idag när man kommer till Israel, vi var upp på tempelplatsen, det är ju en moské där idag, och så står den där stora klippdomen där uppe. Men jag var upp där för jag ville gärna få se den där platsen. Och när man kommer till tempelplatsen så står det stora anslag på hebreiska, jag tror det var på arabiska och på engelska, för jag kunde i alla fall läsa det, så att det måste ha stått på engelska. Och så står det att det är förbjudet för judar att gå upp på tempelplatsen. Och det var inte något som palestinerna hade tänkt ut, utan det var ifrån överrabbinatet i Jerusalem, alltså den judiska religiösa auktoriteten. Därför, vi kan inte med 100% säkerhet säga exakt vad platsen för det allra heligaste är. Man tror ju att det är under klippdomen, men man är inte helt säker. Och för att inte riskera att någon jude ska beträda den platsen som är höghelig, så får inga judar gå upp på tempelberget. Man har en sån respekt för Gud så att man går inte upp på tempelplatsen. Sen så finns det vissa ortodoxa grupperingar då, judiska grupper som ändå är där uppe och går. Och den där dagen då vi var där så var en av dem där från tempelinstitutet, den här Rabbi Moshe, han var faktiskt där uppe just den dagen. Det är inte så populärt bland araberna då, men han var där uppe i alla fall. Men det finns en väldig respekt för Gud. När Jesus talar om Gud så talar han alltid om honom som Abba, fader, lilla pappa. Det här nära, det här personliga. Och jag tror att det finns någonting så fantastiskt i det. Tänk att få ha pappa, få ha Gud som pappa på det sättet. Och få ha den relationen till Gud. För några år sedan så var jag pastor uppe i Storuman, och då hade jag en medarbetare som hette Josef, och han berättade på en ungdomssamling som vi hade, så berättade han om hans barn hade precis haft magsjuka. Och han och hans fru hade en kväll bestämt att nu skulle de liksom ha lite tid för sig själv, och de hade laddat upp med någon chipspåse och popcorn, och så var det någon film de skulle se på tvn, och så skulle det liksom bli deras egen tid, och barnen hade gått och lagt. Så precis när de har satt sig ner och liksom slagit igång filmen och öppnat chipspåsen, då ropar Talita, och så är hon dålig, och så spyr hon i sängen, och det blir spya överallt i sängen. Och Josef, han är en ganska duktig berättare, så han beskriver ju där så i detalj så att man riktigt känner hur det luktar i den där barnkammaren. Och så säger Josef så här: men vet ni, inte för ett ögonblick slutar jag att älska min dotter när hon har spytt ner sig. Och vet ni, så tror jag också att det är för Gud. När vi riktigt har gjort bort oss, när vi har liksom billigt talat spytt ner oss och det har riktigt gått i rännstenen, inte för ett ögonblick tror jag att Gud slutar att älska oss. Det är ju säkert inte så roligt för Gud. Det var ju inte något roligt för Josef och Malin och plocka reda på den där spyan ur sängen och så vidare. Det var säkert inte vad de hade för förväntan på den där kvällen. Men man gör det. Man gör det i kärlek för det här lilla barnet som man älskar så innerligt. Och vet ni, precis så tror jag att vi kan få ha relationen till Gud. Gud älskar oss. Också när det går åt skogen för oss, så står han kvar och så älskar han oss. Hebreerbrevets författare talar om Jesus som vår stora överste präst, och så säger han att vi har ju inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss, utan en som har prövats på alla sätt som vi, dock utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram inför honom i den stund då vi behöver det som bäst. Tänk att vi kan få träda fram inför Jesus. Precis då vi har, kanske då det har gått i krasch och det har inte blivit som vi har tänkt. Så överger inte Gud oss. Han slutar inte att älska oss, utan han vill det som är gott. Därför böjer jag mina knän för Fadern. Han från vilket allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Gud är vår far. Vi kan få komma till honom med all vår nöd. Och när Jesus i bergspredikan talar om bönen och lär sina lärjungar att bedja, hur är det han talar? Jo, men han säger, finns det någon far ibland er som ger sin son en sten när han ber om ett bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om då redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skulle då inte er fader i himlen ge det som är gott till er när ni ber honom om det? Gud är vår far. Han vill det som är gott för våra liv, och vi kan få bedja till honom som vår fader. Abba fader. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge er kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Nästa helg då firar vi pingsten. Pingsten som ju är andens helg för oss i kyrkan. Och jag tänker att det här med den heliga anden är någonting som vi aldrig ska upphöra att förundras över. Förra våren så hade jag en bibelstudieserie nere i Arvika där jag då var pastor. Och jag tittade på några av pingströrelsens särdrag. Och under den här serien så fick jag anledning att lite grann återvända till pingströrelsens pionjärtid. Där alldeles i början av 1900-talet. Jag läste rätt mycket om beskrivningarna från Azusa Street, Lever Petrus och hans memoarer när han beskriver liksom väckelsen som startar i Philadelphia, och han var i Linköping och predikar. Och jag läste om T.B. Barrat och hans i Oslo, och hur han också åker till Finland, och jag läste om hur det börjar i Tyskland, och så försökte jag liksom bilda mig en uppfattning om de här tidiga åren i pingströrelsen. Och det som jag slås utav när jag läser de här skildringarna, det är den här längtan och den här förundran som man hade inför den helige ande. Idag, 100 år senare, ja det är mer än 100 år senare, 110 år senare, lite drygt, så tänker jag att ibland så kanske det är så att vi som pingstförsamlingar har blivit lite hemtama med den helige ande. Vi tar det för så självklart, det här med den helige ande. Och vi pratar om att anden är närvarande. Och ibland så tror jag att vi nästan tar det så självklart så att vi har förlorat något utav vår förundran. Jag tror att vi skulle må bra utav att återvända till den där förundran, den här wow-känslan. Tänk att den helige ande faktiskt är en resurs in i våra liv. Han vill hjälpa oss med det som är våra omständigheter. När man läser de där skildringarna, det finns mycket i dem där det liksom den här längtan ibland slog över i någon slags svärmeri och dumheter. Man läser en del sånt, och det var ju många som kritiserade oss, och delvis med rätta för övertramp och liksom övertoner. Men under ytan utav det där så finns den här oerhörda längtan efter den helige ande. Och det tror jag vi skulle behöva återvända till. Den här fascinationen utav och förundran över den helige ande. Och tron på att den helige ande faktiskt kan beröra våra liv. Att den helige ande kan använda våra liv. Vad sa du? Nej, precis. Ja, tänk. Så är det. Och jag minns, i min barndom så hade vi en predikant som var vakans några gånger två eller tre perioder var han i Sollefteå. Och det var Paul Karlsson, och han vet jag att han var ju predikant i Kramfors. Och han berättar vid något tillfälle en sån här upplevelse just ifrån Kramfors. Paul, han var ju en sån här märklig man som hade den här nära relationen med den helige ande. Och så, han berättade ju många historier, men det jag tänker på, han berättar särskilt om en natt. Han ligger och sover, och så vaknar han. Och han får sån nöd, och så upplever han att den helige ande säger, åk! Och så säger han en adress, och jag kommer inte ihåg vart det var, men det var en adress i Kramfors. Och han kliver upp, sätter sig i bilen och åker dit, och det är ju alldeles tomt. Inte en människa finns på den där adressen, men han sätter sig i bilen där och väntar och tänker att det kommer väl någon så småningom. Och efter ett tag så kommer den man gående där på gatan, hur det nu var. Och Paul kliver ur bilen och går fram till honom och börjar prata och berättar hur han har upplevt att Gud har sagt att jag ska gå hit. Och jag tror att den här mannen, om jag minns rätt, att han faller i gråt. Och så berättar Paul Karlsson att den här mannen, han hade bestämt sig för att nu skulle han gå hem och hänga sig. Och precis just då kommer Paul, för att han hade känt den där impulsen utav den helige ande. Jag tror att vi behöver mer utav den här förundran och förväntan och tron på att den helige ande kan tala in i våra liv. Att han kan använda oss och våra omständigheter. Och det finns ju fler sådana där berättelser naturligtvis. Och ni har säkert också hört de där berättelserna och gjort egna erfarenheter utav hur Gud har talat. Nu slog jag ju igen Bibeln, det var ju dumt, för jag hade ju texten framför mig alldeles nyss. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Och jag tror att det där också är någonting som är så viktigt. Min yngsta bror, han finns inte med i någon kyrka så där. Han är ju uppvuxen liksom jag i ett hem där vi trodde på Gud, och han har väl fått det på något sätt med sig, men finns inte med i någon kyrka. Och han brukar ibland säga till mig att du ska predika om att människorna ska vara snäll. För han tycker att det finns allt för mycket vrånga och elaka människor. Och han tycker att han har mött kanske också lite vrånga och elaka människor i kristna sammanhang. Och ibland så upplever han att han tycker att nästan att de kristna kan nästan bli värre än andra i att vara trångsynt och vara småaktig och sådär. Och ibland så tror jag faktiskt att han kan ha en poäng i det. Ibland så kan en kristen miljö bli småaktig och småsint. Jesus, han talar till oss om att vi ska älska varandra. Det säger han att det är liksom, när han håller sin avskedspredikan så är det, eller den här förbönen, så är det han ber om. Att vi ska älska varandra, att världen ska förstå att ni är mina lärjungar om ni älskar varandra. Jag tror att det är viktigt att låta den nåd och den kärlek som jag tar emot i mitt eget liv och som jag är beroende för. För det är ju så. Jag är beroende av Guds nåd och du är beroende av Guds nåd. Ingen av oss klarar ju att komma till Gud på egna meriter. Inte en enda av oss. Och då tror jag också att det är så viktigt att mitt eget behov av nåd får prägla mig. Hur jag möter människor. Och hur jag möter människors misslyckande. När människor där inte lever upp kanske till sin bekännelse. För så är det ju för oss alla från tid till annan. Att det inte alltid som vi lyckas att liksom leva rätt och riktigt. Utan vi misslyckas. Och när vi möter en broder eller en syster som misslyckas. Så tror jag att det är så viktigt att på något sätt låta kärleken få ändå omsluta den här brodern och systern. Att vi, att vi är goda och snälla med varann. Att vi inte är vrång och att vi inte är trångsynta och liksom fäller domar över varandra. Utan att vi är upptagna av våra liv och så låter vi Gud fälla domen över de människor som ja, kan göra ting som vi inte tycker om. Men jag tror att det är så viktigt att leva med kärleken levande i sig. Ni ska då, säger Paulus, tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Tänk att i hur vi bemöter varandra, när vi bemöter varandra med kärlek, så kan vi hjälpa varandra att förstå Guds kärlek. Alltså att vi kan få bli instrument för Guds kärlek. Att vi visar varandra kärlek och omsorg, och på så sätt så blir också Jesu kärlek kännbar för människor. Och jag tänker på den där berättelsen från Paul Karlsson, den där natten när han möter den där mannen som hade bestämt sig för att gå och hänga sig. Vet ni, jag tror att vi kanske faktiskt mer än vad vi kan begripa kan få vara såna där sändebud. Vi kanske inte riktigt förstår det, men bara ett vänligt ord kan ibland liksom lösa knutar, kan få vara det som räddar livet på en människa. Ett vänligt ord i rätt tid och i rätt, liksom precis i rätt ögonblick, tror jag kan rädda en människas liv. Att vi är goda mot varandra, att vi visar omsorg om varandra, att människor känner och att vi känner att vi bryr oss om varandra. Jag tror att det finns någonting där som vi kan få vara sändebud ifrån Jesus själv. Så att ni ska bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. På något sätt så verkar det som att Paulus tycks säga det, att när vi är goda mot varandra och när vi låter kärleken få vara liksom kittet emellan oss, så är det som att det frigör någonting utav Guds kraft i församlingen och i vår gemenskap. En kraft som vi ibland längtar så innerligt efter. Jag tror att kärleken oss emellan blir också en kanal för Guds kärlek och Guds kraft in i våra liv. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus genom alla släktled i evigheters evighet. Amen. Jag slutar så, tror jag.